Det här är P1, Sveriges Radio.
Bråk om källskydd efter att tidning hängde ut kommunalchef som önskade att få vara anonym.
Idag står jag och informerar chefer och medarbetare om källskydd. Att de har en meddelarfrihet. Och det är ju uppenbarligen då om mediet får rätt i den här frågan, inte sant.
EU tar krafttag mot så kallad förtalsturism. Hur påverkas journalistiken av överenskommelsen som slöts i veckan?
Vi hade önskat att det skulle kosta mer för de som stämmer journalister.
Och så om internationella mediers korrespondenter på plats i Sverige. Vad rapporterar de om vårt avlånga land?
Nej, men han brukar bränna nästan varje dag.
Och du följer det?
Jo, på varenda.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans medierna. I Sörmland pågår det just nu en infekterad konflikt mellan en högt uppsatt chef i en kommun och facktidningen Akademikern. Allt handlar om ett telefonsamtal som chefen menade syftade till att lämna uppgifter anonymt till tidningen, medan tidningen och sin sida såg det som påtryckningar för att stoppa en publicering. Akademikern valde att peka ut chefen i en artikel, vilket fick flera lokalmedier i Sörmland att haka på och då namn- och bildpublicera chefen. Vem får egentligen vara anonym i medier? Är det rimligt att peka ut en chef trots att hon bett om att få vara anonym? Och är verkligen att någon påstås försöka tysta medier den största nyheten som trumfar allt, till och med anonymiteten? Vår reporter Martina Pierrot har fått en intervju med den uttänkte chefen.
Jag kunde faktiskt inte ens i min vildaste fantasi tro att de skulle publicera det här. Jag kände mig så trygg med att jag hade bett att få vara anonym.
Vi kan kalla henne Karin. Hon är en högt uppsatt chef i en sörmländsk kommun där det under en längre tid utspelats en konflikt bland chefer i kommunhuset. Konflikten har bevakats av såväl lokalmedier som av fackpress. Under våren gjorde Akademikerförbundet SSRs facktidning Akademikern ett reportage om en chef inom äldreomsorgen som fått sparken. Men innan artikeln publicerades blev tidningens chefredaktör Annika Clemens uppringd av en anonym person.
Ja, precis. Jag blev uppringd av en person som var anonym och sa att jag har hört att ni planerar att publicera ett reportage och jag vill säga att jag tror att det kommer att skada uppdragsgivaren om ni publicerar det här sättet. Alltså min uppdragsgivare, fackförbundet.
Det var chefen som vi kallar Karin som ringde. Men hon ville inte berätta för Annika Clemens vem hon var.
Jag tyckte att jag ringde och gjorde dem en tjänst som gav information som de kanske inte hade. Sen gick det ett par veckor och så ringde det på min telefon.
Ja, några veckor senare ringer chefredaktören på Akademikern Annika Clemens upp Karin.
Och säger att ja, hej, det är jag från Akademikern. Sen så sa han, ja, du ringde mig för ett par veckor sedan i det här ärendet. Och vad skulle jag göra liksom? Jag kände att jag kunde inte ljuga. Så jag sa att ja, nej, men det stämmer. Så jag kommenterade återigen att jag ville vara anonym. Och jag tyckte att det kändes lika obehagligt den här gången. Men jag hade ju sagt att jag var anonym, så jag kände mig inte rädd för att hon skulle publicera det här.
Men anonym förblev hon inte. Att hon hade ringt till redaktionen blev istället en del av reportaget. Hon nämndes inte med namn, men hennes specifika yrkestitel, som hon är den enda i kommunen som har, skrevs ut. Annika Clemens på tidningen Akademikern igen.
Rätten att vara anonym, möjligheten att vara anonym och ringa är ju viktig, men om det då börjar, om höga chefer börjar använda det som en strategi att stoppa publiceringar som eventuellt skulle missgynna dem eller deras verksamhet, då tycker jag att det är så pass allvarligt att jag bedömde det faktiskt som att det var relevant och viktigt att berätta om det här. Så resonerade jag.
Men ska höga chefer i något sammanhang kunna vara anonyma uppgiftslämnare, tycker du?
Det ska de väl säkert kunna vara, om de kommer med uppgifter som är avtalade för publicering och sådär. Men inte för att stoppa en publicering.
I ditt reportage så framgår det också att hon får ju fram argument om att hennes uppsåt inte var att försöka stoppa artikeln.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att hon avrådde från publicering.
Informerade du henne om att hon skulle bli citerad?
Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa skulle publiceras, men jag skickade inte henne några citat innan för granskning eller så, det gjorde jag inte.
Hon känner ju att du har brutit ett anonymitetslöfte. Hur ser du på den saken?
Jag tycker inte att jag har gjort det, för att jag gav inte det löftet.
De två personerna, chefen Karin och journalisten Annika Clemens, har alltså två helt olika versioner om vad som sades och vad syftet med samtalet var. Karin, som inte hade någon aning om att hon skulle bli citerad, valde att anmäla tidningen Akademikern till allmänhetens medieombudsman. Hon fick nyligen ett svar därifrån.
Då säger de så här till mig: allmänhetens medieombudsman MO har enligt bifogat beslut hänskjutit ditt ärende till mediernas etiknämnd. Det betyder att MO rekommenderar att mediet bör klandras. Jag kände att ja, tack, då var det lite vinst. Så tolkade jag det i alla fall.
Nu vill inte jag uttala mig om det enskilda fallet eftersom det kan vara känsligt.
Nej, medieombudsmannen Kaspar Opitz vill inte kommentera det enskilda fallet i nuläget eftersom medieetiska nämnden ännu inte fattat sitt beslut.
Men generellt sett så är ju begäran om anonymitet central inom journalistiken i Sverige på grund av grundlagarna som ger ett väldigt starkt källskydd. Alltså säger man jag vill vara anonym, då ska journalister följa det. Man kan ju liksom dömas till fängelse annars. Men det är en skillnad på juridik och etik. Så att det, då blir det, jag bedömer ju inte juridik. Jag tittar inte om hon har begått, eller om mediet har begått något lagbrott, utan jag tittar ju på om mediet har skadat en person på ett oförsvarligt sätt. Och då kan man väl säga att även inom etiken, att begär man anonymitet eller begär man källskydd, så är det ju någonting som generellt sett ska respekteras.
I det här fallet så är hennes yrkesroll en del av historien på ett sätt. Kan man liksom se det som försvarbart på det sättet att det faktiskt också är en del av historien vem den här personen är?
Ja, men då står ju kanske då ett väldigt starkt allmänintresse och liksom ett stort nyhetsvärde att berätta det mot den här personens begäran om att få anonym. Och där menar jag väl att även om allmänintresset är väldigt stort så trumfar begäran om anonymitet allmänintresset oftast, generellt sett, så skulle jag nog säga så i 9 fall av 10 i alla fall.
När Akademikern väl publicerat sin artikel i maj så gjorde både P4 Sörmland och lokaltidningen Sörmlands Nyheter egna artiklar med vinkeln "Hon försökte stoppa publicering, ringde tidning anonymt".
Ja, jag heter Kristina Levin och jag är chefredaktör och ansvarig jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för Sörmlands Nyheter.
Både P4 och Sörmlands Nyheter har följt grundkonflikten bland cheferna i kommunen där Karin jobbar och även intervjuat henne om det här i ett tidigare skede. Därför valde de att gå ett steg längre och publicerade både hennes namn, bild och yrkestitel. De sökte henne, men hon avböjde att kommentera till båda nyhetsredaktionerna. I Akademikerns artikel så står det ju uttryckligen att personen önskat att vara anonym.
Alltså vi kände att vi har inte givit ett anonymitetslöfte. Däremot så finns det väldigt intressanta uppgifter här som har ett väldigt stort nyhetsvärde. Så vi tyckte att i det här läget så var nyhetsvärdet det viktigaste.
Men har ni fått ta del av det samtalet mellan den här chefen och journalisten på tidningen Akademikern?
Nej, det har vi inte.
Men då är det ju andrahandsuppgifter som det rör sig om. Så står det en...
Ja,
är det ändå så att
vi har de uppgifter som finns i artikeln, så att säga.
Ja. Det är ju som två uppfattningar som står mot varandra här. Har ni liksom tagit hänsyn till de här två olika uppfattningarna när ni har gjort era publiceringar?
Nej, jag tycker väl att vi har redovisat de två olika uppfattningarna.
Men ni har ändå gått på liksom tesen att det faktiskt var påtryckningar att stoppa publiceringar.
Hon hävdade ju själv att hon inte ville stoppa någon publicering. Men hon ville i alla fall varna för att, liksom, att den här bilden som hon tror då, att den här sparkade chefen ska ge, att det inte är sann.
Att namn och bild publicera en person som pekas ut som klandervärd ska ju som bekant alltid vägas mot allmänintresset. Så hur högt är allmänintresset på en historia om en person som pekas ut för att ha försökt hindra en publicering i en annan tidning? Kan det vara så att journalister blir fartblinda när de vill slå vakt om det fria ordet? Sörmlands Nyheters chefredaktör Kristina Levin igen.
När det blir så här flagrant så är det klart att jag tror att vi journalister kanske tycker att det är en större nyhet än gemene man. Men jag tycker fortfarande att nyhetsvärdet och allmänintresset på just den här grejen är så anmärkningsvärt så att det var helt rimligt att publicera.
Karin har inte anmält varken P4 Sörmland eller Sörmlands Nyheter till medieombudsmannen. Anmälan som nu handläggs av mediernas etiknämnd handlar om att tidningen Akademikern inte tog hänsyn till en önskan om anonymitet. Den utpekade chefen Karin igen.
Det är vi helt överens om, Annika Clemens och jag, att jag bad att få vara anonym. Sen har vi olika bilder av innehållet i samtalet och framförallt vad min intention var. Och där tycker jag att det är min intention vi pratar om och då borde jag vet bäst vad min intention var.
Men varför ringde du den?
Nej, men jag ville faktiskt dela med mig av information. Det var så enkelt. Alltså det som jag tänker att meddelarfrihet handlar om. Det var verkligen inte mitt syfte att hon inte skulle publicera. Jag kanske hade trott och kanske hoppats på att hon med min information skulle bredda perspektivet i någon artikel eller så.
Men sätter du inte dem i en lite svår situation genom att ta till anonymitet trots att du ändå agerar utifrån en maktposition?
Jo, tydligen. Jag hade inte den tanken då. Jag tänkte inte alls på min maktposition. Det har jag ju förstått nu. Att det är naivt att tro att man kan ha olika roller. Idag står jag och informerar alla våra medarbetare, chefer och medarbetare om källskydd. Att de har en meddelarfrihet. Och det är ju uppenbarligen då om mediet får rätt i den här frågan inte sant. För då har du inte i en roll som chef rätten att nyttja din meddelarfrihet. Och då är det så tycker jag att då är vi illa ute.
Sist här, chefen som vi har valt att kalla Karin. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
Viaplays kris blir allt djupare. I veckan släppte tv-bolaget till slut sin kvartalsrapport efter att ha skjutit upp den flera gånger. Under årets första 9 månader har bolaget gått 7,4 miljarder kronor back. Och i fredags, efter att rapporten släppts, kollapsade Viaplay på börsen. Viaplay tar nu in nytt kapital och säljer sina verksamheter i Storbritannien, Polen och Baltikum. Vi har alla sett journalister ta till sociala medier för att i offentlighetens ljus utnyttja sin maktposition och klaga på till exempel bristande kundservice. Men frågan är om inte Jan Guillou i veckan tog priset när han i ett öppet brev på Aftonbladet Kultur ställde den kanadensiska ambassadören mot väggen för att han inte på flera månader fått svar på sin ansökan om turistvisum till landet. Han frågar sig om det här är en del av en större trend och skriver: "Detta nya problem i relationerna mellan Kanada och Sverige, hittills icke uppmärksammat, är därmed en politisk fråga som vi borde diskutera offentligt." Vi har i veckan varit i kontakt med den kanadensiska ambassaden, men de säger att de inte kan kommentera det här enskilda fallet. Historien om Sverige har i veckan hamnat i blåsväder. Sydsvenskan har jämfört serien med den danska förlagan Historien om Danmark från 2017 och visar att de bitvis är identiska.
Efter det här mötet kommer ingenting att vara så likt. Med hans ankomst ändras allt.
För i stockbåtarna finns en last som kommer förändra livet i grunden.
För alla kommande generationer.
Till exempel är startscenerna i de båda serierna och stora delar av första och andra avsnittet närmast identiska, skriver Sydsvenskan. Men även greppet med en lite avig programledare som går in och ut ur scenerna är samma. Och detaljer, såsom att kristendomen introduceras i de båda länderna prick 40 sekunder in i tredje avsnittet, är helt identiska. Till Expressen säger producent Patrik Bratt att han tycker att kritiken att kalla den svenska serien för en karbonkopia är orättvis. Men han säger att det inte är någon hemlighet att de inspirerats av den danska förlagen.
Så kallade slappstämningar har blivit ett allt vanligare sätt att stoppa journalistiska granskningar. Det innebär helt enkelt att man på lösa grunder drar in enskilda journalister i krångliga och tidskrävande rättegångar för att få stopp på en granskning. Ett fall vi tidigare berättat om här i medierna är när journalisterna Per Agerman och Annika Östman stämdes på 170 miljoner av en svensk affärsman i London efter 3 artiklar i affärstidningen Realtid. Pressorganisationer har länge tryckt på politiker för att sätta stopp för såna här stämningar. Och i veckan kom nyheten att Europaparlamentet och ministerrådet kommit överens om innehållet i det så kallade slappdirektivet. Det här ses som vissa som ett stort steg på vägen. Men frågan är hur robust den här lagstiftningen till slut blir. Vår reporter Erik Petersson ringde upp Reporter utan gränsers svenska ordförande Erik Larsson.
Det som kom från EU nu, det löser inte alla problem. Men om man ändå ska försöka vara lite hoppfull så kanske det är en början till någon sorts lösning. För att det här med att springa till domstolar för att journalister publicerar granskningar, det är ju helt galet. Det måste stoppas.
Förra året räknade intresseorganisationen CASE till ett rekordantal av 161 sådana här processer i EU.
Jag blev poppis hos affärsmän men även politiker runt om i Europa att försöka tysta granskningar genom att hota med domstol och faktiskt gå till domstol.
Och förutom alla fall som faktiskt går till domstol finns det flera svenska exempel på redaktioner som mottar hot om såna här rättsprocesser, säger Erik Larsson.
Senast för 2 veckor sedan var jag i kontakt med en redaktion som hade problem med det här. Men många vill ju inte gå ut offentligt med sina namn eller vad det handlar om mer offentligt så där.
This press conference takes place shortly after a deal was reached between the member states and the European Parliament negotiators.
Ja, på en pressträff i veckan presenterades överenskommelsen mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Det så kallade antislappdirektivet ska slå ner mot såna här grundlösa rättsprocesser mot journalister.
And it will offer real protection for the victims of slaps.
Och Erik Larsson är försiktigt positiv till de förslag som nu presenterats.
Det finns flera bra saker i den också. Det är som att man kan få stöd, psykologisk hjälp eller finansiell hjälp om man blir utsatt för en sån här så kallad slappstämning helt enkelt. Så att det finns flera positiva saker.
Förutom det här, att de som stäms ska kunna få både ekonomiskt och andra typer av stöd, så siktar direktivet också in sig på att domstolar i ett tidigt stadie, i ett form av snabbspår, helt ska kunna avfärda stämningar som är uppenbart orimliga.
Alltså det blir lättare för domstolen att snabbt avvisa en stämning. Och om man blir stämd som journalist så kan man begära att den stämmande parten ska kunna visa att det finns en skälig grund för stämningen.
Redan innan det här direktivet kom fanns en omfattande kritik. Flera pekade på att förslaget urvattnats och riskerade att bli en papperstiger. Och Erik Larsson pekar på flera saker som Reportrar utan gränser hade velat se i direktivet.
Vi hade önskat att det skulle kosta mer för de som stämmer journalister. Om man kom fram till att det var en så kallad munkavlestämning eller en okynnesstämning.
Och ytterligare en sak som Reportrar utan gränser reagerat på
Som jag läser det nu så förstår jag att man främst siktar in sig på stämningar över gränser. Alltså de här slapplagstiftningarna, de kommer inte gälla där båda parterna är från samma land.
Men enligt intresseorganisationen CASE så handlar en stor majoritet av de här rättsfallen om personer som stämmer journalister i det land där de verkar.
Finns det någon risk med det här också? Alltså, det händer ju ibland också att medier förtalar folk, så att säga.
Det finns risker med allting, men man måste också fråga sig att inte göra någonting är också en risk. I det här fallet när vi ser hundratals stämningar varje år och vi vet inte hur många hot det framförs mot journalister för att tysta granskningar. Vi vet faktiskt inte hur många granskningar som faktiskt har tystats. Så måste man också fundera över vad är den största risken här? Är det att journalister får för stor makt eller är det att journalister har för lite makt? Jag vet ju vad jag anser.
Så sa Erik Larsson, ordförande för Svenska Reportrar utan gränser. Vi svenskar är som besatta av bilden av Sverige. I nyhetsflödet har det blivit ett klassiskt inslag att svenska medier rapporterar om hur internationella medier beskriver stora svenska nyhetshändelser. Gängvåldet som skakar oss och koranbränningarna som rör upp starka känslor är två aktuella exempel som gett eko internationellt. I Sverige finns ett antal internationella korrespondenter som bevakar Sverige på plats. På utrikesdepartementet har de sina egna lokaler och sin egen förening. Vår reporter Tonchi Pertsan har besökt dem för att fråga hur de tycker att Sverigebilden har förändrats och vad deras hemmaredaktioner egentligen har för frågor om Sverige.
För Sverige har blivit som alla andra europeiska länder.
Jean-Paul Perron har varit i Sverige sedan 1975. Han har varit korrespondent för Radio France.
Förut de var utanför och de var en mellan väst och öst, om man säger så. I dagens läge, i 95, de blev tvungna att komma in. Och de är eurofob, som de säger. De tycker inte om Europa. Så, punkt slut.
Svenskarna?
Nej. Jag tror inte det.
Idag är han akkrediterad för en franskspråkig redaktion på belgiska Public Service. Sedan Sverige 1995 gick med i EU har allt förändrats, tycker han.
Numera, i och med att de är i Europa, de har försvunnit i massan. Alltså.
Ja.
De är ingen särskilt längre.
Jean-Paul är även kassör i utrikeskorrespondenternas förening i Sverige. Jag frågar om hur gängkriget påverkat rapporteringen från Sverige idag.
I våra redaktioner i Frankrike, vad är det frågan om? Vad är det frågan? Hur kan det ha blivit så?
Och vad är din förklaring då?
Det är väldigt, väldigt svårt att veta. Vi plockar från alla partier och sådär. Från SD som klagar på migration till andra som frågar för... De vet inte vad. Så det är väldigt svårt. Alltså. Men det är klart att sen 2015 man ser en skillnad ändå. Tjena.
Hej. Det är bara korrespondenterna som ska ha en intervju snart. Så de sitter här och förbereder sig.
UD:s internationella presscenter har egna lokaler på myndigheten. Antalet internationella journalister som är akkrediterade hos UD varierar mellan 120 och 150. Tidigare, under kalla kriget, var intresset betydligt större. Då fanns det 600 journalister på UD:s lista.
Nej, men jag är glad att vi i Sverige har ett internationellt presscenter där vi kan bistå journalister som ber om hjälp.
Boel Lindberg är chef för presscentret.
Det är inte alla som kommer hit för reportage som hör av sig till oss, långt därifrån. Men ibland så gör man det. Och det kan vara så att man får en idé för en intervjuperson, bra person att tala med. Och där känner vi vet ju hur samhället ser ut och vet vilka myndigheter som kan vara de rätta att kontakta. Och så, där. Så det är lite att vara en slags olja i maskineriet.
På ODES lista för journalister från hela världen. Frankrike har många listade, USA likaså. Kina har 4 stycken. Men även länder som Angola, Bangladesh och Colombia har journalister på listan. Att stå på listan betyder inte att personerna bor här, men listan ger en liten hint om intresset för Sverige internationellt. I föreningen som samlar utrikesjournalisterna är just nu en riskjournalist från statliga nyhetsbyrå TASS ordförande. Hon vill inte ställa upp för någon intervju, men i presscenter möter jag Orhan Karan, frilansare som är akkrediterad för statliga turkiska nyhetsbyrå Anadolu Agency.
Men vi måste röra oss snart.
Ja, vem ska ni träffa?
Vi ska träffa med Tobias, utrikesminister.
Han och hans kollega ska träffa strax utrikesminister Tobias Billström.
Okej, och vad ska ni fråga?
Jo, men vi kommer fråga om NATO.
Naja.
Ja, NATO-processen och koranbränningarna har gett mycket jobb åt Orhan Karan under senare tid.
Men finns det någon intresse för Sverige och Turkiet generellt, eller är det bara NATO som gäller just nu?
Det fanns ett stort intresse, men nu har Sverige har ändrat sin bild när det på gatorna brännas heliga böckerna. Så omvärlden har ändrat intressen gentemot Sverige.
Hur mycket artiklar skickar du hem? Eller?
Nej, men han brukar bränna nästan varje dag.
Och du följer det?
Jo, på varenda.
Varenda?
Ja, varenda demonstration. Vi följer så mycket vi har möjlighet.
Okej, okay, du ska träffa utrikesministern.
Vi måste hinna.
Tack så mycket.
Får jag bara ställa en fråga, vad gör ni?
Vi håller på att gå igenom sådana som har fått presskort och kollar vilka presskort som har gått ut.
Boel Lindberg på ODE. Hon märker att olika delar av världen intresserar sig för olika aspekter av Sverige. Enormt intresse var det under pandemi. Då ordnade ODE särskilda presskonferenser för utrikesjournalisterna här på ODE. Asiatiska journalister på listan har fortfarande ett stort intresse för den svenska välfärden.
Här är det ofta socialförsäkringssystem och så. Man har ju till exempel i Japan och Korea. Det är inte lika vanligt att kvinnor arbetar. Och därför hela samhällsstrukturen. Så man är intresserad av att se hur det fungerar med det barnomsorg och annat.
När jag besöker presscentret är det 10-tal journalister på plats. En tredje jag träffar är David Stavroukau från Israel som idag skriver för tidningen Haaretz. Han säger att intresset för Sverige är stort.
Men Sverige är kanske mer intressant än andra länder i Europa på grund av Sveriges ställning i Mellanöstern och andra konflikter i världen.
David Stavroukau tycker att utrikesreportrars jobb är att nyansera bilden av ett land.
Alla har något bild av Sverige, det kan vara bra eller dåligt. Jag vill ha mer fakta här. Jag vill prata om mer människor, mer platser, mer om språket och kulturen. Och att folk ska förstå liksom, att alla ämnen, oavsett om det är invandring eller relationer med Israel eller svenska företag eller vad som helst. Jag försöker liksom, att folk ska veta mer, inte att folk ska känna mer. Så, liksom, det är det, nyansera bilden.
Tillbaka till Jean-Paul Perron. Trots att han verkat i Sverige i många år är det inte hans ord som väger tyngst när hemmaredaktionerna ska avgöra om något från Sverige får plats i sändningar.
Du ringer, du bla bla bla, men de säger nej, inte idag, det är redan fullt upp, kanske det är imorgon, så är det okej. Men om det är AFP eller AP eller Reuters som börjar då.
Men fan, menar du att de litar mer på nyhetsbyråerna än dig?
Ja, faktiskt.
Och det var Tonche Pertsan som för vår räkning var på plats på UDs internationella presscenter. Det blir allt för idag. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka, samma tid, samma kanal. Nu säger jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.